en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag pratar vi om konflikten mellan norska prinsessa Märta Louise och en av de största veckotidningarna i landet. Märta går till hård attack mot pressen och har gått ut med en stark uppmaning.
Vi pratar även om prins Harry och Meghan och den stora notan som nu landat i Harrys knä efter rättsprocessen. Och vad händer egentligen med den svenska versionen av The Crown?
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Ja, men det har ju varit ett stort debakel kring prinsessa Märta Louise och shaman Derek Verrett å ena sidan och norska tidningen Se och Hör å andra sidan. Och i förra veckans podd så berättade vi ju allt om det här bråket. Men Jenny, i korthet, vad handlar det om?
Det handlar om att shamanens mamma har gett flera intervjuer till Se och Hör. Och i en av de här intervjuerna så sa hon att hennes son är farlig. Hon säger också att jag vill varna alla norrmän för min egen son. Och hon påstår också då att han har hjärntvättat prinsessa Märta Louise. Och två av Dareks syskon, en halvbror och en helsyster, de misstänker att deras mamma fått betalt, ordentligt betalt, för de här intervjuerna. Och det har de då liksom pratat om i ett jättestort dokument i norska VG.
Och Se och Hör då, som det här handlade om, de träffade shamanens mamma i USA, och det är där då som man hävdar att tidningen har köpt mamman och hennes lögner för mycket stora summor. Shamanens två andra syskon, som du var inne på Jenny, de har ju själv gett en stor intervju och liksom gett sin sida av det här och på så sätt också stöttar shamanen. Men nu då så har Märta Louise skrivit ett långt och väldigt känslosamt inlägg på sin Instagram om allt det här som har hänt. Och hon fokuserar ju på det att hon påstår att det är en lögn att Derek Verrett då växte upp under fattiga förhållanden. Och prinsessan menar ju i det här inlägget att det gjorde han inte alls.
Nej, det är mycket fokus på det här med fattig och rik i det här inlägget från prinsessan. Hon skriver bland annat att det var mamman som var fattig och att mamman lämnade shamanen när han var väldigt liten. Och att mamman fanns inte ens där när han växte upp. Och prinsessan Märta Louise berättar också att Derek och hans pappa, de bodde i ett stort hus i ett fint område. Hon nämner också då att pappan visserligen blev bankrutt, men det var då efter att Derek hade flyttat hemifrån och att han aldrig upplevde den tiden med sin pappa. Och prinsessan har då också lagt upp en bild på det här huset där han växte upp. Och ett stort och trevligt hus. Min första tanke var väl också när jag såg det att kanske är det lite missvisande, för att det var ju länge sedan Derek bodde där, och man kan se att det här huset då, som ser ut att ligga ute på någon sån här försäljningssajt, det är ju alltså tydligt väldigt nyrenoverat. Det går inte att säga hur det såg ut då när Derek var liten, men området verkar ju vara fint och lugnt och trevligt på alla sätt.
Ja, för att förtydliga då så har ju Märta Louise lagt upp ett inlägg på Instagram med flera, alltså som en karusell med flera olika bilder. Det är bilder på henne och Derek, det är bilder på det här huset och det är även en print screen på ett meddelande från Dareks vän, men det kommer vi till lite senare. Men det är alltså flera olika bilder för att verkligen tydliggöra det här då som hon skriver om. Gällande då huset så har ju även Märta Louise adderat då så här exakt hur stort det var. Hon skriver att det var 321 kvadratmeter och att det idag då är värt ungefär 30 miljoner norska kronor. Liksom för att trycka på att det var här Derek växte upp och han har inte alls vuxit upp i fattigdom, som det då har framkommit i intervjuer med Se och Hör.
Mm. Och på tal om den här goda vännen, barndomsvännen till shamanen. Hon heter Danielle Washington och det är då en printscreen på ett meddelande från henne som ligger ute där. Hon skriver att Derek var en av de rikaste barnen i skolan. Hon skriver att det såg ut som att han hade allt när det kom till materiella ting. Och i det uttalandet så skriver hon även att Derek var den enda personen i skolan som kom med limo eller taxi då på morgonen. Och att det alltid kändes som att hans föräldrar var för upptagna för att ta sig tid att ta hand om honom.
Och sen har ju även den här barndomsvännen skrivit att hon inte blev förvånad när Derek blev shaman. Så bland annat att så här, han har alltid levt hela sitt liv dedikerad till att dela kärlek med alla. Och vännen adderar även att Derek trots uppväxt med pengar varken någonsin har varit arrogant, bitter eller har sett ner på andra människor. Och enligt henne är ju Derek då fortfarande samma person. Och hon skriver något så här att han har ett väldigt glädjefullt sinne. Och hon avslutar sitt meddelande med att skriva att hon är väldigt stolt över att få kalla honom sin vän.
Som sagt, mycket fokus på pengar och att på något sätt bevisa att Derek inte var fattig.
Men verkligen slå tillbaka mot de här påståendena.
Ja. Jag tänker så här att även om Derek skulle ha vuxit upp i en familj som har en låginkomstfamilj, så hade väl inte det spelat någon roll heller. Och det är inget fel med det. Och Märta Louise, hon skriver också i sitt uttalande att det är inte viktigt för henne om Derek kommer från en familj med pengar eller inte. Men hon vill då vara tydlig med att han faktiskt gjorde det. Och att hon vill slå hål på lögnen. Och att hon är trött på Se och Hörs då skriverier om dem som par på det här sättet. Hon påstår att det är lögner, ska vi lägga till.
Och hon skriver även i sin text här att människor som får betalt för att berätta om andra människor som då Dareks mamma har fått kommer att berätta de lögner som de som betalar vill att de ska berätta. Och i det här fallet då så menar hon Se och Hör. Och hon skriver även att den som intervjuas av den anledningen inte är pålitlig. Och Märta Louise skriver att den här typen av journalistik liksom skadar och är oetisk. Så hon är väldigt hård och tydlig i sitt uttalande.
Ja, men det känns som att det är väldigt mycket känslor bakom det här som hon har skrivit. Hon uppmanar alla då att inte tro på den här tidningen och så här. Och sen har hon en teori också om att, för Derek och hon gifter sig ju i sommar, i augusti. Och hennes teori är då att ja, men det kommer bli värre ju närmare vi kommer det här bröllopet. Hon menar väl på då att det ska vara någon slags kampanj från Se och Hörs sida på något vis. Och det tycker hon då är sorgligt. Men jag vill liksom poängtera en gång till att jag är lite förvånad över att det är just den här lögnen som handlar om pengar och en rik uppväxt som Märta Louise då fokuserar på. Om man då liksom lyssnar på det som Märta och shamanen då har pratat om innan, så verkar det finnas en hel ocean av lögner som de påstår då skulle komma ifrån Se och Hör och annan press. Så jag bara ställer frågan, varför är det så viktigt att just den här uppgiften då om pengar ska korrigeras? Jag förstår inte riktigt. Varför
menar att det är där hon helt enkelt har valt att lägga sitt fokus.
Ja, man har hakat upp sig på
från den här vännen som då ska bekräfta att
han var rik.
Ja.
Det är någonting som, om det nu är så att det finns lögner i en rapportering, så känns den uppgiften som ganska minimal. Men för dem verkar den vara jätteviktig att han ska liksom ha kommit då från en rik familj.
Ja, men med tanke på hur mycket shamanen faktiskt har kritiserats av omvärlden, inte minst i Norge, för olika uttalanden och olika ageranden som man har gjort, att det är just det här man då vill förtydliga och slå hål på, det är lite konstigt fokus.
Mm. Men paret kommer ju då gifta sig den 31 augusti i sommar i Geiranger i Norge. Och Se och Hör, den här tidningen då som de är väldigt arga på, de har då kommit över en bröllopsinbjudan och kan berätta då att det är en bröllopsfest som sträcker sig över 4 dagar. Den startar i Ålesund den 29 augusti. Och Märta Louise och Derek Verrett, de har då förhandsbokat 2 olika hotell i Ålesund, och sen har de 3 hotell då i Geiranger där själva vigseln då ska ske. Gästerna får ju själv betala hotellen då, men de bjuds då på en hejdundrande fest, kan man ju minst sagt säga. För vad händer mer, Sara?
Ja, men dag 1 så är gästerna inbjudna till en tillställning som brudparet kallar för Meet and Greet Party på bakgården till hotell 1904 i centrala Ålesund. Och här finns det då en klädkod och den är sexig och cool. Det känns som man kan ha lite fri tolkning på det temat. Mm. Och sen dagen efter så är det en 3 timmar lång båttur i den vackra Geirangerfjorden som tar gästerna då till själva vigselplatsen. Det låter ju väldigt fint.
Åh, den båtturen
tror jag.
Det är
nog en otrolig miljö.
Det kommer ju många amerikanska gäster. De kommer ju bara stå vid relingen och bara, ah.
Och sen framkommer då att gästerna kommer att få mer, ett mer detaljerat program för resten av helgen. Och Märta och Derek vill ge gästerna ett oförglömligt äventyr, står det i inbjudan.
Och det kommer de säkert göra. De är ju bra på sånt där. På fredagkvällen då så är det cocktailmottagning. Och sen är det då middag på Hotell Union. Och så blir det dansparty på natten. Och då är klädkoden, ja men, danskläder eller dräkt.
Spännande. Och sen på lördagen är det dags för själva vigseln. Och mer detaljer till den får gästerna på plats. Men de har fått strikta regler då kring klädkoden. Damerna ska bära långa festklänningar. Men de får inte bära vitt, helsvart, helrosa eller guldklänningar.
Jag tror att det är för att kanske Märta Louise kommer ha någonting i rosa guld. Tror du
inte? Ja, men det låter ju nästan så att man inte vill liksom att det ska matcha för mycket med henne. Och de manliga gästerna då, de har uppmanats att inspireras av... Det här är lite roligt tycker jag. Hur männen klär sig på Oscarsutdelningen. Och europeiska gäster uppmanas bära galakläder. Så det här känns ju väldigt uppdressat och lite amerikanskt möter Norge. Alltså det gillar jag.
Dagen efter då på söndagen då träffas alla och äter en brunch tillsammans innan man skiljs åt. Sen får man också veta att det kommer råda då ett strikt mobilförbud och kameraförbud. Paret vill inte att det ska läcka bilder och det kan man ju förstå efter allt det debacle som nu har varit. Och de skriver i sin inbjudan då enligt Se och Hör att vi älskar er alla och vill ha en fotograf som tar bilder på oss. Frågan är, jag tänker så här, det är ju många gäster som ska komma på den här festen. Frågan är i vilken grad de kan hålla det här mobilförbudet, för att idag är det ju så vanligt att folk håller upp sin telefon och tar en snapshot här och där. Liksom. Det är ju ingen big deal, men jag skulle tro att det de mest är rädda för egentligen är att det säljs bilder inifrån festen.
Om man tänker tillbaka på prinsessa Madeleines bröllop, då, det var ändå 2013, så jag menar, idag är sociala medielandskapet ännu större än vad det var då. Men jag menar, det var ju inte heller jättemånga bilder som togs. Alltså, vi har ju sett tårtan till exempel, men det känns ändå som folk var liksom duktiga på att inte ta för mycket foton och dela det.
Men det är problematiskt det här med Märta och shamanen. De har onekligen en infekterad relation just till norska Se och Hör. I mars så avslöjade tidningen att paret försökte ta bort uppgifter från shamanens norska och amerikanska Wikipedia-sidor. Och alla som lyssnar vet ju garanterat vad Wikipedia är. Och det är ju så att man kan ju inte själv skriva om sig själv på en sån här Wikipedia-sida, utan det är ju någon annan som skriver. Och man har ju ganska stor koll på det liksom. Jag tror man måste registrera sig och så vidare. Men i det här fallet har då prinsessan och shamanen försökt att censurera sidan. Och de har försökt att ta bort uttalanden som Norges före detta statsminister Erna Solberg då har gjort om Derek Verrett.
Ja, Erna fick ju frågor om shamanen i TV2 i juni 2022. Och dåvarande statsministern sa då att Derek Verretts idéer var väldigt märkliga och mycket lite kunskapsbaserade. Och hon sa även att en del av det han har stått för är något vi försöker bekämpa inom konspirationsmiljöer. Och Märta och Derek menar att statsministerns uttalande inte har något på Dereks Wikipedia-sida att göra och att hennes uttalande bygger på fel information som norsk press har då matat Erna Solberg med om barn som önskar att de ska få cancer och så vidare, som inte är saklig.
Ja, det här har ju kommit fram genom juridiska dokument och en dialog då som paret har haft med den juridiska delen av Wikipedia. Men Wikipedia och sin sida, de svarar att informationen är hämtad från stora internationella mediehus. Och det verkar med andra ord inte som att paret kommer få igenom att det här tas bort på något sätt eller ändras. Och det säger då Wikipedia också att såvida informationen inte ändras på mediehusen så kommer de inte ändras på Wikipedia heller.
Vi fortsätter såklart att följa detta.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
That's BlueNile.com.
Vi har fått en del frågor om vad som hände med den här svenska versionen av The Crown. Det är ungefär 3 år sedan som TV4 och C-more meddelade att de skulle skapa en serie, alltså som liknar då The Crown. Det skulle vara en dramaserie, den skulle ha fokus på svenska kungafamiljen. Och arbetsnamnet, om jag minns rätt, var väl Monarkin.
Ja, och serien då skulle haft premiär för 2 år sedan, men manuset har fortfarande inte testats i inspelningsmiljö. Och manusförfattare Åsa Lantz säger till Expressen att det pågår finansiering och är fortfarande en del utveckling när det kommer till det här. Så det verkar ju som om projektet står lite still, eller?
Ja, vad ska man säga? Det är ju 3 år efter att man gick ut med nyheten.
Ja.
Men hon, Åsa Lantz då, säger att, till Expressen att det finns en tidsplan för serien. Men hon vill inte dela med sig av så mycket mer än så.
Men frågan är ju då ifall att svenska kungafamiljen blir lite lättad av det här. Att det fortfarande inte har kommit någon serie och att man inte riktigt vet när den blir av och så vidare.
Ja, men jag tror att det är ganska naturligt att man känner så. För 2 år sedan så berättade kronprinsessan Victoria i en intervju med Svenska Dagbladet att hon tycker att det är märkligt allt det här. Och sa då att ja, men för den som blir porträtterad kommer alltid kännas väldigt märkligt. Så det känns väl så där. Hur kan det bli rätt? Det är svårt att ta sig an, särskilt när personerna lever. Och det vi har diskuterat i så många av våra poddar också, att det här med The Crown i Storbritannien, dokumentärer som görs med levande människor, det är ju svårt. Det är ju svårt, därför att det blir alltid, om det ska vara lite drama i det också, det blir alltid fantasier kring vad en nu levande person har tänkt eller tänker eller känner.
Men det såg vi också nu när den absolut sista säsongen av The Crown ja, men sändes här i sent, eller vad var det, i december. Just att så här, ja, men man var tvungen att bryta där de gjorde, för sen var man helt enkelt för nära, och jag kände till och med att det kanske redan var för nära som det var, alltså där när William och Kate började träffas och lite hur de har byggt sitt liv tillsammans, så att det är en helt annan sak att se det när man tittar tillbaka i tiden.
Vi vet ju också att kungafamiljerna själva tittar på de här serierna, alla i familjen gör det kanske inte, men visst var det så att Chris O'Neill sa i Skavlan att prinsessa Madeleine kunde binge-titta på The Crown.
Ja, jag för med det.
Ja.
Och sen har ju faktiskt prins Harry själv erkänt att han har tittat på The Crown. Det var ju en intervju han gjorde, en tv-sänd intervju i samband med att hans bok The Spare släpptes. Men då var han lite rolig, så han skojade ju om att han satt och faktacheckade saker och ting som hände i serien.
Mm.
Men vi får se om det blir någon svensk version, och om det blir det, då undrar man ju såklart om kungafamiljen själva kommer att titta.
Nästa vecka så väntas ju Finlands president Alexander Stubb och hans fru komma till Sverige på statsbesök. Det har varit planerat länge, alltså egentligen långt innan Stubb blev vald till president. Brukar ju fungera så att svenska kungahuset då lägger en inbjudan i samråd med UD. Och då ville man tidigt då bjuda in Finlands nya president under våren. Inte så konstigt, det är ett grannland. Grannländerna, vi kommer se det i Danmark också. De besöker Sverige, ett av de första statsbesöken. Så det är inte så konstigt.
Och det här är ju ett väldigt klassiskt statsbesök med alla de här traditionella inslagen som kortege från hovstallet till Kungliga slottet och en, ja, men pampig hälsningsceremoni vid slottet. Och presidenten träffar ju talmannen och statsministern, och damerna har ju ett eget program med bland annat besök i en skola och på ett konstmuseum. Och sen blir det ju bankett såklart, Jenny.
Det blir det. Det är ett inslag som är obligatoriskt, och de brukar alltid vara tjusiga, de här middagarna. Och andra dagen är då kungaparet och presidenten i Göteborg. Så västra delen av Sverige får också lite kunglig glans. Men om det här är ett klassiskt statsbesök, då tänker jag att då kanske vårens andra statsbesök, inkommande statsbesök, blir mycket mer intressant. För då kommer ju Danmarks nya kungapar, Fredrik och Mary, till Stockholm. Och de står ju vår kungafamilj väldigt nära. De umgås ju även privat med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Och Victoria har ju vid något tillfälle sagt att hon faktiskt betraktar Fredrik som en bror. Mm. Att de på ett sätt och vis har vuxit upp tillsammans.
Och det här programmet har vi ju ännu inte sett, men det kommer ju antagligen att kännas lite mer familjärt just på grund av det. Och ja, men lite hjärtligt. De är ju så himla nära, och historiskt sett har de alltid gjort det. Så jag tror ändå det kommer man se och märka under det här besöket. Och du kommer ju vara på plats, Jenny.
Mm. Jag är med på båda statsbesöken och jag lovar att avlägga rapport.
Det ser vi fram emot.
Och då, kära lyssnare, är det dags för veckans Harry och Meghan.
Prins Harry har ju en stor och jobbig faktura att betala inom kort, för han har dömts att betala dyra rättegångskostnader för sin då motpart, inrikesdepartementet.
Det var i februari 2020 som prins Harry stämde brittiska staten, eller ja, inrikesdepartementet då. Och det är på grund av att han förlorade rätten till skattebetalt livvaktsskydd via Scotland Yard. Bakgrunden till det är ju såklart att han och Meghan lämnade kungahuset 2020. De bosatte sig utomlands. Och det här är ju en naturlig konsekvens, kan nog de flesta tycka, att ja, men lämnar kungahuset har han inte heller rätt till de privilegierna. Men Harry tog strid, för att han anser då att även om man inte jobbar för kungahuset längre så kvarstår då de här hoten mot honom som person och även mot hans familj.
Och det har ju varit en lång rättslig process som slutade med att prinsen förlorade processen i februari i år. Enligt domaren i högsta domstolen så är prins Harry inte alls förfördelad eller utpekad via beslutet att då dra in säkerheten från honom. Det är en grupp som går under namnet RAVEC som består av beslutsfattare, ett par hovanställda och polisen som beslutar i frågor som då rör livvaktsskydd i den kungliga familjen. Och det är den gruppen då som Harry har anklagat för att ha tagit ett felaktigt beslut.
Och när det här då stod klart i februari att Harry förlorade här, då sa en talesperson för prinsen att han skulle överklaga. Men det är alltså det som är det nya, att beskedet har kommit att man nekar prinsen den möjligheten. Det här beslutet ska stå fast. Han får inte ha skattebetalt livvaktsskydd. Och domaren säger då att prinsen ska betala 90% av inrikesdepartementets rättegångskostnader. Och det är ju såklart en saftig summa. Processen har pågått jättelänge. Och tänk också hur många advokater som inrikesdepartementet kan blanda in i den här processen. Så att det är inte så att Harry kommer bara sucka lite grann, rycka på axlarna och hålla upp plånboken, utan det kommer vara pengar.
Och Harrys advokater har ju argumenterat kring att prinsen inte ska behöva betala mer än hälften av inrikesdepartementets kostnader. Men det ansåg inte domaren. Men det här beslutet kommer efter att det har ryktats om att Harry och Meghans omkostnader för den egna privata säkerheten, de anlitar ju den själva då, samt det stora huset i Montecito, drar enorma summor pengar varje månad.
Mm. Sen vet vi ju att Harry och Meghan, de har ju skrivit kontrakt med mediajättar som Netflix och Spotify. Så att det är klart att pengar trillar in. Men som ni känner till, Spotify, de avslutade ju sitt kontrakt i förtid. Och de har ju inte stuckit under stol med att de har ju varit missnöjda med Harry och Meghan och deras låga arbetsinsats. Det var ju en hög chef på Spotify som kallade dem för drifters, alltså lurendrejare. Så att det här är ju... Jag tror inte Harry på något sätt är nöjd med att han ska betala pengar för detta.
Ja, men dels är det mycket nu kring de här rättegångskostnaderna, men så pratas det också en hel del om Harrys visum i USA. Vi har pratat om det tidigare i podden. Det blev ju ett halabaloo kring prins Harrys visumansökan till USA när han då lämnade England för ett liv i Los Angeles. I en sån här ansökan då så ställs ju frågan om man använder eller tidigare använt droger. Och kryssar man i då att man har gjort det, så säger det sig självt att ja, men det kan bli aningen svårare då att få det här visumet. Och vi alla vet ju det, att när prins Harry gav ut sin biografi Spare, så det var nog många som blev chockade över hur mycket liksom droger prinsen faktiskt har använt och att han skrev om det på det sättet som han gjorde. Han berättade ju boken om kokain, marijuana och svampar. Och i samband med det så drog ju hela den här cirkusen igång kring Harrys visum.
Det är ju den amerikanska tankesmedjan The Heritage Foundation som dragit igång en rättsprocess kring visumet. Och de vill ju veta då om prinsen har ljugit i sin ansökan, och ifall han har gjort det, då vill de ju att det ska bli konsekvenser för Harry. Och det är ju svårt att tro att Harry skulle förlora sitt visum, men det har ju bubblats kring det, kan man säga. Det kan ju bli andra konsekvenser som försvårar livet för honom och familjen i USA. Men det tankesmedjan också kräver, det är ju då att prinsens visumansökan ska bli en offentlig offentlig handling. Alltså de vill att alla ska få reda på vad han har sagt i den. Och tidigare i veckan så överlämnades faktiskt den här visumansökan av president Joe Bidens administration till då den federala domaren Carl Nichols. Och då ska det då undersökas om prinsens migrationshandlingar ska bli offentliga eller inte. Och det man kan se, om man följer det här i de brittiska medierna, så kan man också se då att The Heritage Foundation, de har även skickat över ett 100 sidor långt juridiskt dokument där de då argumenterar för att Jane Hartley, som är USAs ambassadör i Storbritannien, att hon underminerar Biden-administrationens beslut att hålla de här migrationspapperna hemliga. Så att hon är på något, påstås man också då, är inblandad i det här liksom att stötta prinsen.
Och hon har ju fått försvara sig i frågan, bland annat i en intervju med Sky News. Även Donald Trump har ju lagt sig i den här soppan, och det pratade vi om i förra veckans podd, så om ni vill lyssna på exakt vad han sa så kan ni lyssna på den. Men kontentan var att om han vinner presidentvalet och det visar sig då att prins Harry ljugit i sin ansökan, så kommer ex-presidenten att vidta lämpliga åtgärder. En del som du var inne på, Jenny, hävdar ju då att det kan innebära att prins Harry blir tvingad att lämna landet, men det är ju faktiskt mycket tveksamt.
Och Jane Hartley, som då är ambassadör i Storbritannien, hon skrattar åt Trumps hot om att Harry skulle behöva lämna landet om det framkommit att han ljugit. Och i den här intervjun så sa hon att prins Harry, han är trygg att stanna i USA så länge Joe Biden är president. Och det sa hon då i intervjun med Sky News. Men den här processen, den rullar ju vidare. Och det kan såklart få andra följder för prinsen om det visar sig att han har uppgett felaktiga uppgifter i sin visumansökan. Det är ändå en väldigt speciell situation det här. Det är klart att det inte är roligt för Harry och Meghan att bli utsatta för det här eller slåss för sin sak på det här viset. Men det man kan notera är ju ändå att det här sker på en väldigt hög nivå. Om både ex-president Trump och nuvarande president Biden och deras talespersoner får frågor kring det här och faktiskt pratar om det här, så sker ju detta på allra högsta nivå. Och det kan ju faktiskt vara en fjäder i hatten för Harry och Meghan. För det bevisar ju på något sätt att deras betydelse kräver samtal på den här höga nivån.
Ja, men det kryddar ju lite hela det, de som par, alltså deras PR-värde, tänker jag. Vi kommer såklart fortsätta att följa det här. Men nu vet vi ju vad prins Harry och Meghan har för nya projekt med Netflix. Rykten har snurrat att även streaminggiganten Netflix varit missnöjda eller är missnöjda med parets insats. Vi pratade ju nyss om Spotify som bröt kontraktet med Harry och Meghan i förtid för att de var så otroligt trötta på parets låga arbetsinsats.
Men Netflix, de håller faktiskt fast vid den kungliga duon, och det sägs att kontraktet mellan dem är värt runt 1 miljard kronor. Harry och Meghan har ju tidigare släppt en dokumentär om sig själva. Den hette, om jag minns rätt, faktiskt Harry och Meghan. Och den handlar om tiden efter att de bröt med det brittiska kungahuset. Och den dokumentären blev ju enormt omtalad. Den har ju haft miljontals tittare. Men sen har det varit något mer tyst kring det här paret.
Men i förra veckan då så kom beskedet att Harry och Meghan har 2 nya projekt på gång. Och den här gången så kommer de att stå bakom kameran båda två. De ska vara exekutiva producenter till dels en serie som ska handla om lyckan kring matlagning, trädgårdsarbete, underhållning och vänskap. Medan det andra projektet då kommer att erbjuda oöverträffad tillgång till professionell polovärld.
Ja, det är väl ganska lätt att tänka vem som är kopplad till vad.
Ja, men du vet vad jag tänkte direkt när jag hörde om vad den här första, om det här med matlagning och trädgård. Ja. Det känns ju väldigt relaterat till den här videon vi såg Meghan släppa när hon då presenterade sitt nya projekt.
Ja, men det är klart. Det är klart att det handlar om Meghan. Hon startade ju varumärket American Orchid Riviera, där hon ska då sälja produkter som har med kök och trädgård att göra. Det är klart att det här går hand i hand, och kanske är det också därför som de kommer ligga ganska nära i tid. Mm. Vilken kommersiell framgång, tänker jag.
Bra, ja, perfekt, bra strategi. Ja, verkligen.
Den andra då, tv-serien, den handlar ju som sagt om polospel. Klart har med Harry att göra. Han har ju spelat polo i många år, tävlat också i många år. Sen är frågan hur spännande man kan göra de här serierna. Jag vet inte om polo kanske bara tilltalar en grupp som är specialintresserad, vad vet jag. Men det här andra kan ju bli stort, tänker jag, det som Meghan då ska pyssla med.
Och det är Harry och Meghans produktionsbolag Archwell Productions som ska göra de här två serierna. Och de har ju även varit inblandade i de andra serierna som paret har gjort för Netflix. Den här dokumentären Harry och Meghan och den serien Heart of Invictus som då följde deltagarna i Harrys organisation som är idrottstävlingar för krigsveteraner. Och sen så var ju faktiskt Harry och Meghan även med och presenterade dokumentären Live to Lead som skapades av Jeff Blackwell där bland andra Greta Thunberg var med. Så de har ju haft en hel del projekt då kopplat till sitt egna produktionsbolag med Netflix.
Ja, det är väl bara det att de inte fått lika mycket uppmärksamhet som, jag menar, den här serien om när de lämnade kungahuset, den var ju en bomb. Men de här andra har väl inte varit jätteframgångsrika. Heart of Invictus, ja, det har, folk har väl kollat, men det är ju inte så att Netflix heller slagit på stora trumman kring den där serien. Nej.
Men det är klart att den där dokumentären, om de själva fick så stor uppmärksamhet med det, det skulle ju nästan vara lite så här, man såg det ju som ett facit. Vad hände egentligen? Varför valde ni att lämna? Och sen fick den ju dessutom extra mycket uppmärksamhet i och med att det framkom en hel del lögner.
Mm.
Alltså rakt av ljug, och man hade använt bilder från andra tillfällen för att då visa på hur de blev jagade av fotografer och så vidare. Så det blev ju ett stort...
Hallabaloo,
stor medial uppmärksamhet.
Ja. Och på tal om prins Harry och den här konflikten eller klyftan som finns mellan honom och familjen. Jag tycker vi tittar på prins William, hur det har gått för honom och prinsessan Catherine. För det har ju varit en tuff tid för den familjen. De har ju tre barn och den 22 mars så berättade Catherine att hon drabbats av cancer. Den har upptäckts då i samband med en planerad bukoperation. Och det är klart att det kommer som en enorm chock för hela familjen. Och de bad ju verkligen om omvärldens förståelse och också skydd för sitt privatliv. Och det var ju efter att enormt mycket konspirationsteorier snurrat runt på nätet och det skvallrades och det pratades och det fanns till och med en hashtag på sociala medier, Where is Kate? Det har väl lugnat sig lite, kan man ju säga.
Men sen dess har ju också familjen, ja, men mestadels varit samlade i sitt hem och man har inte sett dem tillsammans liksom i offentligheten, vilket såklart är förståeligt. Ja,
William har man ju sett lite grann.
Ja, precis.
Men man har
inte sett barnen och inte Kate och sådär. Så att, men förra veckan då så såg vi faktiskt prins William tillsammans med äldsta sonen prins George. Och de gick tillsammans då och tittade på fotboll i Birmingham när då Aston Villa, kanske jag säger fel, men
nej.
Aston Villa,
ja.
De hejar ju på det laget, mötte Lille, säger man det?
Mm. Och vem vann?
Ja, men det, Aston Villa vann med 2-1, så att man kunde se då hur de firade tillsammans, prins William och George på läktaren, och man kunde se att de såg väldigt glada ut där på läktaren, och man såg även att George då bar en Aston Villa-märkt halsduk, så att jag tyckte bara var väldigt härligt att se far och son glada tillsammans och ja.
Ja, men verkligen. Men det finns nog fortfarande ett stort sug att få veta mer om hur det har gått för Kate och hur det går för barnen. Och snart, kan jag tänka mig, så kommer ju det här tillfället när hon gör sitt första offentliga framträdande, ett kungligt uppdrag eller liknande. Och på ett sätt tycker jag det är lite skönt att man får se i alla fall då äldsta killen här, George, innan allt sånt där. Det kommer bli en cirkus igen när Kate... är i det offentliga. Det kan man ju räkna med.
Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss och fortsätt gärna att göra det. Vi samlar även in extra många frågor nu till ett specialavsnitt där vi bara svarar på era frågor. Och det skickar man in till kungligt@aftonbladet.se. Vi har fått en fråga ifrån Hanna som skriver så här. Jag har hört att efter att en kunglighet dör så försvenskar vi deras namn i Sverige. Stavningen ändras om Charles kan till exempel då ändras till Carl. Stämmer det och i så fall varför?
Det var ju mycket vanligare förr i tiden att man försvenskade kungliga namn. Och då fick ju till exempel kung Charles den första. Han regerade på 1600-talet. Då fick han heta Carl den första på svenska. Men man gör ju inte riktigt så längre. Nuvarande kung Charles den tredje. Ja, han heter man heter även här i Sverige. Och en orsak till det är att vi är mycket mer vana vid engelskan idag och även andra språk också. Men för många hundra år sedan då var det ju få svenskar som kanske kunde fler språk än det egna. Och andra länder gör ju också om namnen. I Frankrike så blev till exempel Louis, Ludvig och Ludovico allesammans till Louis. Och i Sverige så var det väl ändå så att man ville anpassa utländska namn så att man skulle förstå dem bättre. Så Jean-Baptiste Bernadotte, han blev ju Johan här i Sverige, Karl den 14 Johan. Hans hustru Desiree blev drottning Desideria. Och Oscar den förstes fru då, Josefin, hon blev drottning Josefina. Men som sagt, skulle det hända idag att prins Carl Philip hade gift sig med en utländsk kvinna. Hon hade såklart haft sitt utländska namn. Alltså det här är ju någonting som inte riktigt går att översätta till idag. Man gör inte så på det viset längre.
Men det är just det där att man valde att göra om många namn. Om man blickar tillbaka i historien, det kan ju bli lite förvirrande ibland när man just läser. Att det hoppar mellan olika namn beroende på var man tar del av informationen.
Mm, det kan vara förvirrande. Hanna har skrivit en delfråga 2 också. Och hon undrar då, om vår blivande regent Victoria hade gift sig med en kvinna, vad hade då den kvinnans titel blivit? Då Victoria blir Sveriges regent, tillika drottning, Silvia blev ju drottning. Men hade Victorias maka också då fått den titeln?
Nej, men den dagen kronprinsessan Victoria blir drottning så blir hon regerande drottning, precis som Hanna skriver. Och hennes maka då hade inte fått titeln drottning utan hade då varit eller blivit prinsessa. Man kan ju inte ha 2 stycken drottningar.
Nej.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på sociala medier. Var hittar man dig, Jenny?
Jag heter Kungligt med Jenny på främst Instagram. Och du finns ju lite här och där.
Lite här och var. Nej, men hittar var. Mig på rörlistan.se både på Instagram och på TikTok. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.